Och så var det ganska svårt att hitta till och med en romersk katolsk teolog som förnekade Kristi gudom.
Or the virgin birth.
Eller jungfrufödelsen.
And yet that's being done by Roman Catholic theologians today.
Men idag kan det ske ofta av romerska katolska teologer.
In spite of all the false doctrines that were taught in Protestantism in the past centuries.
Och även om i det förflutna mycket falska läror har spritts av protestanter.
All Protestants were agreed on this, that salvation is by grace alone.
Så var alla protestanter överens om att frälsningen var av nåd alena.
And that we were saved by the blood of Jesus shed for us on the cross.
Och att vi frälstes av Jesu blod som utgjutits på korset.
Those doctrines may have been obscured in many ways by false doctrines which were taught side by side with them.
Dessa läror kanske fördunklades av många falska läror som lärdes parallellt med dem.
But today it is very difficult to find to find the pure doctrine in the church of our time.
Men idag så är det svårt att finna den rena läran i vår tids kyrkor.
And in all churches, in all denominations, there has been a great falling away from the basic truths of the gospel.
I alla denominationer och i alla samfund så är det ett stort avfall ifrån det rena evangeliet.
This is even true in the Lutheran church.
Det är också sant när det gäller lutherska kyrkor.
In spite of the clear confession that is found in the confessional writings of our church.
Även om det föreligger en klar och tydlig bekännelse i de lutherska bekännelseskrifterna.
And when there is such a drifting away from the pure preaching of the gospel,
och när man på detta sätt viker av ifrån evangelium,
and the forgiveness of sins through the blood of Christ is no longer clearly proclaimed,
och när förlåtelsen till följd av Kristi blod inte längre klart och tydligt proklameras,
then the devil has an easy time to deceive the nations.
Då får djävulen det lätt att förvilla nationerna.
But John assures us that the devil will not succeed finally.
Men Johannes försäkrar oss att djävulen får ingen slutlig framgång.
Because before the holy city can the church can be destroyed completely. Before the church can be destroyed completely.
Innan kyrkan slutligen kan fördärvas av djävulen.
The devil himself will be cast into hell.
Kommer djävulen själv att kastas i helvetet.
And all the enemies of God now will have disappeared from the earth.
Och alla Guds fiender avlägsnas från jorden.
And in that connection, John then describes the last great judgment once more.
Och i det sammanhanget beskriver Johannes en gång till den slutliga domen.
We find that then in verses 11 to 4 to 15.
Och vi finner detta i verserna 11 till och med 15.
We might read those.
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå, för hans ansikte flydde jord och himmel och ingen plats blev funnen för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blev upplåtna, och jämväl en annan bok blev upplåten, det var livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som vore där i, och döden och dödsriket gav igen de döda som vore i dem, och dessa blev dömda var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blev kastade i den brinnande sjön. Detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.
This section causes millennialists again some difficulty.
Det här avsnittet orsakar svårigheter för kriasterna.
According to them, a judgment has already taken place at the beginning of the millennium.
Enligt dem så har domen redan ägt rum i början av tusenårsriket.
And God has already separated between the believers and the unbelievers.
Och Gud har redan gjort en skillnad mellan troende och icke-troende.
And now we read of another judgment.
Men nu läser vi här om en annan dom.
They explain that by saying that the first judgment took place according to faith.
Men det förklarar man med att säga att den första domen ägde rum i enlighet med tro.
And men were divided from one another on the basis of whether they had faith or not.
Och människor skildes från varandra på grundval av om de hade tro eller inte.
They say this judgment, however, is a judgment according to works.
Men så säger man, den här domen som det här talas om, den dom i enlighet med gärningar.
But it is very clear that in this judgment we also have the book of life.
Men det är också klart att i den här domen förekommer livets bok.
And there are many places in the Bible where we are told that every man will be judged according to his works on the last day.
Det finns många ställen i Bibeln där talas om att människorna på yttersta dagen ska dömas efter sina gärningar.
In the passage from John's Gospel which spoke of the two resurrections.
I Johannes 6, 5 där det talades om de båda uppståndelserna.
It says that those who have done good will be raised to the resurrection of life.
Stod det ju att de som har gjort gott ska uppväckas till livets uppståndelse.
And those who have done evil will be raised to the resurrection of damnation.
Och de som har gjort ont ska uppväckas till fördömelsens uppståndelse.
In 2 Corinthians 5, Paul says that we must all be judged according to our works.
I andra Korinthierbrevet 5 säger Paulus att vi ska alla dömas efter våra gärningar.
In the description of the final judgment that Jesus himself gives us in Matthew 25.
Och i beskrivningen av den yttersta domen som Jesus själv ger i Matteus 25.
He refers to the works which the believers have done and the unbelievers have not done.
Så hänvisar han till de gärningar som de troende har gjort och de icke-troende icke har gjort.
So in many places the Bible talks about the one last judgment as being a judgment according to works.
Så på många ställen i Bibeln talar Bibeln om den sista slutliga domen som en dom som sker på grund av gärningar.
Because as Jesus said, he did not come to set aside the law.
För Jesus har själv sagt, han kom inte för att upphäva lagen.
And the rule of God which says that only those who keep his commandments will have everlasting life still stands.
Och den Guds regel som säger att de som håller lagen, de ska ha evigt liv, den regeln gäller alltjämt.
And this is the significance of the mention of the book of life.
Och det är det som därför är betecknande att här nämns livets bok.
It is clear that in the one book the actions of men are written down.
I en bok så upptecknas alla människornas handlingar.
The other book, which is the book of life, is the name in which all the elect, the names of the elect are, is the book in which the names of the elect are recorded.
Men livets bok, det är den bok där de utkorades namn är upptecknade.
This is a symbol which is used not only here but in other places of the Bible too.
Det är en symbol som används inte bara här utan också på andra ställen i Bibeln.
Moses at the time of the golden calf spoke of being blotted out of the book which the Lord had written.
I samband med guldkalven så talade ju Mose om att bli utstruken ur livets bok.
Also the believers are people who are judged according to their works.
Också de troende är människor som döms efter sina gärningar.
But the believers are people who have made the works of Christ their own.
Men de troende är sådana människor som har gjort Kristi gärningar till sina egna.
They are people who know that if one died for all, then we're all dead.
De är människor som vet att om en har dött för alla, då har alla dött.
And they believe that because Christ died for them, they have already paid the punishment for their sins.
Och de vet detta, att eftersom Kristus har dött för dem, så har de redan betalat straffet för deras synder.
And they know that because Christ kept all the commandments for them.
Och de vet att eftersom Kristus har hållit alla bud för dem,
he has placed them in a position of being people who have kept all the commandments.
Så har Jesus satt dem i den ställningen att de har hållit alla Guds bud.
In John 5, Paul tells us that because the one man kept all the commandments of God. Romans 5.
I Romarbrevet 5 säger Paulus att eftersom en har hållit alla Guds bud.
Therefore all men have been justified in him.
Så har alla människor förklarat rättfärdiga i honom.
And he tells us also that those who believe that message of universal justification.
Och han säger också att de som tror detta budskap om den allmänna rättfärdiggörelsen.
Are people who make all of the works of Jesus their own.
Är människor som har gjort alla Kristi gärningar till sina egna.
And a man who knows that the works of Christ are his works.
Och en människa som vet att Kristi gärningar är hans gärningar
is perfectly willing to be justified by works.
En sådan människa är helt villig att bli dömd efter sina gärningar.
It is this that the millennialists so often forget.
Det är detta som kiliasterna så ofta glömmer.
And we are told here then that all the dead are brought before the throne of God.
Och här får vi veta då att alla döda förs fram inför Guds tron.
To be judged according to their works.
För att bli dömda efter sina gärningar.
But we are told that those whose names are not written in the book of life are the ones who will be cast into the lake of fire.
Men vi får veta att de som inte har namnen inskrivna i livets bok, de blir kastade i helvetet.
So it is clear that those who are lost because of the sins which they have committed.
Så det är helt klart att de som går förlorade, de går förlorade till följd av de synder de har begått.
But those who are saved are saved because their names are written in the book of life.
Men de som blir frälsta, de är frälsta därför att deras namn är skrivna i livets bok.
They are God's elect.
De är Guds utvalda.
God's believers,
Guds troende,
who have made the righteousness of Jesus their own by faith.
Som har gjort Kristi rättfärdighet till sin egen genom tro.
And then in chapter 21 we have, as we said, a glorious description of the future of the church.
Och så i kapitel 21 har vi en underbar beskrivning av den sanna församlingens framtid.
We might read first of all the first four verses.
Vi kan först läsa de första fyra verserna. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, till den förra himmelen och den förra jorden vore förgångna och havet fanns icke mer. Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och det skulle vara hans folk, ja, Gud själv skall vara hos dem, och skall avtorka alla tårar från deras ögon, och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer, till det som förr var nu förgånget.
What can one really say in commenting on these words that could add anything to them?
Vad ska man kunna säga som kommentar till dessa verser som ska kunna tillägga någonting?
A glorious picture of what life will be like in the eternal kingdom of our Savior.
En underbar bild av vad livet ska vara i vår frälsares rike, eviga rike.
There God will be living with his people.
Där ska Gud leva med sitt folk.
And they will be his people.
Och de ska vara hans folk.
And God will be their God.
Och Gud ska vara deras Gud.
And all tears will be wiped away from their eyes forever.
Och alla tårar ska vara avtorkade från deras ögon för evigt.
And death will be a thing of the past.
Och döden tillhör det förgångna.
And sorrow and crying and pain will no longer exist.
Och sorg och klagan och plåga existerar inte mer.
And this will last not for 1,000 years.
Och detta ska vara inte i 1,000 år.
But for all eternity without end.
Utan för all evighet utan något slut.
This is the real hope of God's people.
Detta är det verkliga hoppet för Guds folk.
We might just comment very briefly once more about the first verse.
Vi kanske ska ge ytterligare en kommentar till vers 1.
Where John says there will be no more sea.
Där Johannes säger att det ska inte mer finnas något hav.
In our first lecture we spoke of this already.
Vi talade om det här i vår första föreläsning.
We remember that John, at the time he wrote this book, was an exile for his faith on the island of Patmos.
Ni kommer ihåg att när Johannes skrev denna bok så hade han förts bort som en fånge på ön Patmos.
He had been pastor of the congregation in Ephesus.
Han hade varit pastor i församlingen i Ephesus.
Patmos was off the shores of Asia Minor near the city of Ephesus.
Och Patmos låg inte så långt ifrån Ephesus, som låg vid kusten men en bit ut i havet.
But even though John was not very far away from his people,
men även om Johannes inte var så långt borta ifrån sitt folk,
he was not able to visit them.
Så hade han ingen möjlighet att besöka dem.
He was not able to talk to them.
Han kunde inte tala med dem.
He was not able to see them.
Han kunde inte se dem.
Because the sea lay between him and them.
Ty havet låg mellan honom och hans församling.
But here he says in the new heaven and earth there is no more sea to separate God's people from each other.
Men här säger han i den nya himmelen och nya jorden, det finns det inte mer något hav som skiljer det troende åt.
Now in verse 5,
och i vers 5,
Jesus again speaks.
Så talar återigen Jesus.
And he commands John once more to write the things which he has seen.
Och han befaller återigen Johannes att skriva upp det han ser.
We have seen that command so often in the beginning of the book and at the end of the book.
Vi har sett denna befallning så många gånger i början av boken och i dess slut.
And we saw that this is a reference to the doctrine of inspiration.
Och vi ser att det är en hänvisning till läran om inspirationen.
And there the Savior again describes himself as Alpha and Omega, as he had in the first chapter.
Och nu beskriver sig frälsaren återigen som Alfa och Omega, precis som i kapitel 1.
And he promises to give to those who want it the water of life.
Och han lovar dem som vill dricka livets vatten.
As a free gift of his love.
En fri gåva av hans kärlek.
And as in the letters, the seven letters.
Och precis som i de sju sändebreven,
so he promises to those who overcome a great victory.
Så lovar han dem som vinner seger, en stor seger.
And says that they will be his people.
Och säger att de ska vara hans folk.
Beginning at verse 9, we have a description of the new Jerusalem.
I början på vers 9 har vi en beskrivning av det nya Jerusalem.
The heavenly kingdom of God.
Det himmelska Guds rike.
In verse 10, John says again that he was in spirit.
Och återigen i vers 10 säger Johannes att han var i ande.
And in this spiritual state, one of the angels who had the seven vials showed him the holy city of Jerusalem coming down from heaven, out of heaven from God.
Och i detta andliga tillstånd så vart
saw the holy city
såg han den heliga staden
coming down from heaven,
som kom ned ifrån himmelen från Gud.
And this city had the glory of God.
Och denna stad hade Guds härlighet.
In verse 12 he says the city has a great and high wall.
Och i vers 12 säger han att denna stad hade en stor och hög mur.
The walls of ancient cities were for protection.
Murarna i för gamla städer var ju till för att skydda staden.
And this great and high wall indicates the complete safety again of God's people.
Så med uttrycket en stor och hög mur så menas att den är helt trygg.
The wall of the city has 12 gates.
Och denna stadsmur har 12 portar.
And on these 12 gates are written the names of the 12 tribes of Israel.
Och Israels barns 12 stammar är skrivna på dem.
This is the passage on which we base the interpretation that the 24 elders are the 12 sons of Jacob and the 12 apostles.
Det här är det ställe som ligger till grund för tolkningen att de 24 äldste är de 12 gammaltestamentliga stammarna och de 12 apostlarna i nya förbundet.
For after he says that the 12 names of the 12 tribes are on the 12 gates in verse 12.
Ty sedan det är sagt i vers 12 att Israels 12 stammar är på de 12 portarna.
He tells us in verse 14 that the city has 12 foundations.
Så säger han i vers 14 att staden har 12 grundvalar.
And on the 12 foundations are written the 12 names of the apostles of the Lamb.
Och på de 12 grundvalarna är skrivna apostlarnas 12 namn.
In the following verses then the city is further described.
Och i det följande beskrivs staden ytterligare.
We might read those verses from 15 to 21.
Vi kan läsa verserna 15 till 22 i 21. Och han som talade till mig hade en gyllene mätstång för att därmed mäta staden och dess portar och dess mur. Och staden utgjorde en fyrkant och dess längd var lika stor som dess bredd. Och med stången mätte han staden. Dess mått var 12 000 stadier, dess längd och bredd och höjd vore lika. Och han mätte dess mur. Den var 144 alnar efter människors mått som åker änglars. Och stadsmuren var byggd av jaspis, men staden själv var av rent guld, likt rent glas. Stadsmurens grundstenar var skönt lagda och utgjordes av alla slags ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryl, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. Och de 12 portarna utgjordes av 12 pärlor. Var särskild port utgjordes av en enda pärla och stadens gata var av rent guld likt genomskinligt glas.
This is one of the passages on which we base the interpretation of the number 12.
Det här är ett av de ställen som ligger till grund för vår tolkning av talet 12.
We have noticed how often the number 12 is used in connection with the church.
Vi har sett hur ofta talet 12 används om församlingen.
But throughout this section we have the number 12 used oftener than anywhere else in the book.
Genom det här avsnittet upprepas talet 12 oftare än någon gång tidigare.
So 12 gates,
12 portar,
12 foundations,
12 grundvalar,
12,000 stadia as the length of the city,
12 000 stadier som stadens längd,
144,000 cubits as the width of the wall,
144 efter människors mått.
And then you have the 12 foundations mentioned again.
Och så 12 grundvalar
listed in order.
Och de förtecknas i ordning.
And once more the 12 gates.
Och återigen de 12 portarna.
Made of 12 pearls.
Gjord av 12 pärlor.
And each gate being made of one single pearl.
Och varje port gjord av en enda pärla.
And the whole description ends with the words, the street of the city was as pure gold, transparent as glass.
Och beskrivningen avslutas med orden, stadens gata var av rent guld, likt genomskinligt glas.
Something like this we have never seen in this world.
Någonting sådant har vi aldrig sett i denna världen.
The one thing which is certainly clear from this description is that this will be a wonderful place to be.
Det som är helt klart av denna beskrivning är att det är en plats där det ska vara underbart att vara.
And we may well say with the hymn writer,
och vi kan säga med sångförfattaren,
oh that we were there.
Oh att vi var där.
What a wonderful joy it will be for God's people to have a part in this glorious kingdom.
Vilken underbar sak för Guds folk att ha del i Guds rike.
And once we have seen this vision of John with the eyes of faith,
när vi en gång har sett denna Johannes syn med trons ögon,
the idea of a thousand-year worldly kingdom certainly fades away into insignificance.
Så försvinner den här tanken på ett jordiskt tusenårsrike som värdelös.
This wonderful description continues then in the last part of the chapter.
Så fortsätter denna underbara beskrivning i kapitlets sista del.
Perhaps we will not read this section.
Vi kanske inte ska läsa det här.
But we might just mention that it says that the gates in verse 25 that the gates of this city will never be shut.
Och vi kan nöja oss med att nämna att stadens portar aldrig stängs.
There is no need to close them.
De behöver aldrig stängas.
Because the only reason for closing the gates of a city was to protect the city from its enemies.
Det enda skälet till att stänga en stads portar var ju att man måste skydda den för fienderna.
But the great dragon is in the lake of fire. The great dragon has been cast into the lake of
fire.
Men
den store draken, han är ju nu kastad i eldsjön.
The beast from the sea has been cast into the lake of fire.
Och vilddjuret från havet har ju kastats i eldsjön.
The beast from the earth has been cast into the lake of fire.
Och vilddjuret från jorden har kastats i eldsjön.
And all those who rejected God's word have been cast into the lake of fire.
Och alla som har förkastat Guds ord har kastats i eldsjön.
There are no enemies left to attack this city.
Så det finns inga fiender kvar som kan angripa denna stad.
And so the gates never have to be closed.
Och därför behöver dess portar aldrig stängas.
It says they are never closed by day.
Det heter att dess portar ska aldrig stängas om dagen.
And there is no night there.
Och natt ska inte finnas där.
Because men will live forever in the glory of the light of the Savior and of God.
Ty människorna kommer att leva i Guds härlighetsljus och i frälsarens ljus.
Chapter 22 is a most interesting description of heaven.
Kapitel 22 är en högst intressant beskrivning av himmelen.
We are here once more at the very beginning of the Bible.
Vi är här återigen i själva början av Bibeln.
You remember that God, when God created Adam and Eve, he placed them into the Garden of Eden.
Vi kommer ihåg att när Gud skapade Adam och Eva så satte han dem i Edens lustgård.
In that garden there was a river that went forth to water the whole garden.
Och i den trädgården fanns det en flod som bevattnade hela trädgården.
There also grew all kinds of trees.
Det växte också alla slags träd.
But especially in the middle of the garden grew the tree of life.
Men i synnerhet i dess mitt hade vi ett viktigt träd, livets träd.
And that tree had the power to give everlasting life to men.
Det trädet hade makten att ge evigt liv till människan.
As Luther says, this was the sacrament of Adam and Eve.
Som Luther säger, detta var sakramentet för Adam och Eva.
But Adam and Eve fell into sin.
Men Adam och Eva föll i synd.
And the earth was cursed because of what they had done.
Och jorden kom under förbannelse till följd av vad de hade gjort.
Against that background, it is interesting to read the first 5 verses of chapter 22.
Mot den bakgrunden är det intressant att läsa de första 5 verserna av kapitel 22. Och han visade mig en ström med levande vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron och flöt fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om strömmen stod då livsträd som gav 12 skördar, ty det bar frukt var månad, och trädens löv tjänade till läkedom för folken. Och ingen förbannelse ska vara mer. Och Guds och Lammets tron ska stå där inne, och hans tjänare skola tjäna honom, och skola se hans ansikte, och hans namn ska stå tecknat på deras pannor. Och ingen natt ska vara mer, och det behöver icke någon lampas ljus, ej heller solens ljus, till Herren Gud ska lysa över dem, och det skola regera i evigheternas evigheter.
In the Gospel of John, Jesus had spoken of the water of life that he would give to men.
I Johannes evangeliet har Jesus talat om livets vatten som han ska ge till människorna.
And here we have a river of pure water of life.
Och här har vi en flod med rent livsvatten.
Which gives everlasting life to all of God's people in this new Jerusalem.
Som ger evigt liv åt alla Guds barn i det nya Jerusalem.
Here also grows the tree of life again.
Här växer också livets träd igen.
To which the way was banned by the cherub in the Garden of Eden after the fall into sin.
Till vilket vägen var spärrad av keruberna till följd av synden.
And now once more men are allowed to eat of this tree.
Men nu igen kan människorna äta av detta träd.
For the leaves of the tree are for the healing of the nations.
Till livets träd är för läkedom åt folken.
And verse 3 says there is no more curse.
Och vers 3 säger det är ingen mer förbannelse.
All the damage that has been done by sin,
all fördömelse som har orsakats av synden,
is now a thing also of the past.
Hör nu det förgångna till.
That's why there is no more death and no more sorrow and no more pain.
Det är anledningen till att det inte finns någon mera död och ingen sorg och ingen smärta.
And there is no more darkness there either.
Och inget mörker heller.
For the Lord God gives them light.
Till Herren Gud ger dem ljus.
Again for all eternity.
Återigen för all evighet.
In verse 6 of this chapter.
I vers 6.
We are reminded once more that this whole book was revealed to John by the Lord Jesus.
Och vi återigen vet att hela denna bok har uppenbarats av Herren Jesus för Johannes.
The angel who had been sent by Jesus to speak to John,
ängeln som har sänts av Jesus för att tala till Johannes,
who speaks for Jesus,
som talar för Jesus,
says that these are the words of the faithful and true words.
Säger dessa ord är vissa och sanna ord.
And that the Lord God of the God of the prophets, spirits of the prophets, has sent his angel to show these things to his servants.
Och Herren profeternas andars Gud har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske.
The last words of verse 6.
De sista orden i vers 6
are completely identical with the similar words in chapter 1 verse 1.
Är helt identiska med orden i kapitel 1 vers 1.
So this brings the book full circle.
Så här är cirkeln sluten.
And Jesus promises now that he will come quickly.
Och nu lovar Jesus att han ska återkomma snart.
And those who keep the words